Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sårbar och superstark är ju vår podcast. Och jag vet inte, vad säger du, Yvonne? Men jag brukar tänka att det är så här, en podd om konsten att vara människa.
Det tycker jag är en bra beskrivning.
Ja, och att vi menar att när man är modig nog att visa sig sårbar så blir man stark.
Mm.
Ja, och vi har jobbat ihop i 100 år, höll jag på att säga. Men...
ja, och är väldigt olika, men delar intresset för människor och historien bakom människor och hur de har tagit sig fram och just det här med hur deras sårbarhet och styrka har sett ut.
Precis, och det är ju det. För några år sedan så var jag på en så här PR-mingel-lunch. Jag blir ju inte så ofta bjuden på sånt. Så att det här var väldigt kul. Det var litet intimt på Hotell Diplomat. Och det var sån liksom tebjudning. Och lite så här, ja, då skulle vi titta på produkter. Och då fick jag förmånen att träffa dagens gäst. Och det som var häftigt var att jag har ju känt till honom innan. För att det är en spännande person. Cool och smart och lite ovanlig, om man får säga så. Och lite så här internationell och ändå väldigt svensk. Så. Och jag har aldrig träffat honom. Jag har bara sett honom på bilder där jag har blivit imponerad och hört väldigt många människor prata om dem, honom. Och så i alla fall så då, och det är då Fredrik Robertsson. Och när vi då sågs så var det så häftigt, för det var så litet och intimt. Och direkt på något sätt så bara kände jag så här, men jag vill, innan kan man ju vara nyfiken på någon och tycka så här, spännande person. Men så kände jag bara så här, nej men gud, han vill jag ju vara kompis med. En sån. Så att du är ju hitbjuden idag för att våra lyssnare också ska få lära känna dig. Typ så.
Vad kul, no pressure. Ja. Hoppas alla vill vara kompis då.
Ja, men eller hur? Men lite så här, jag kan inte beskriva det, men det var så att jag visste innan vem du var. Jag har sett dig, jag har följt dig, jag tycker att du är spännande. Men sen var det något med blicken, och jag vet inte hur det var. Vi satt ganska långt ifrån varandra, men du började ändå bara...
Ja, jag kom fram och satte mig.
Ja, precis. Du kom och så började vi liksom prata så där som man gör med vissa direkt bara.
Mm.
Om något som var... Ja.
Jag tror ganska... Jag tror så här om mig själv då. Att jag, om jag finner... För jag hade ju exakt samma story om dig, fast tvärtom då. Men jag ville gå fram också. Och jag tror att jag finner inte jättemånga intressanta, om man får säga så. Och jag tror att när jag väl gör det så är jag extremt närvarande. Att jag flackar inte med blicken, jag ser inte vad som pågår runt omkring mig, utan jag ger den personen tiden som den förtjänar och som jag, för att jag vill ta reda på saker och sådär. Så jag tror man kan känna så. Men sen finns det ju folk som säger precis tvärtom om mig också. Att jag är totalt icke-närvarande och super ointresserad och sådär. Så att man måste bara väcka någonting hos mig, tror jag. Då orkar jag engagera mig.
Och det här, jag tror att det var precis det jag kände. Jag kände när jag kom dit att jag hade mitt intresse. Men det som hände var att jag kände din totala närvaro. Det berörde mig. Så det blev ett sånt där riktigt möte. Verkligen, ja. Om vi då ska presentera dig för våra då, poddkompisar, så är du då mode/PR-profil bland annat.
Mm. Det skulle man kunna säga. Mitt yrke är ju, eller var framförallt, att jag drev en PR-byrå i många år. Jag hade den i 10-11 år, och innan det så var jag på en annan byrå där jag var delägare. Jag började ju jobba med PR när jag var 16 i princip. Så det är det enda jag har kunnat. Sen så sålde jag byrån när mitt varumärke kring mitt modintresse blev någonstans starkare än min byrå. Så blev det, jag blev som en konkurrent med mig själv och hela influencerbiten började explodera. Och så blev det som att folk ville att jag skulle fronta saker åt deras varumärke fast jag ville att de skulle boka min PR-byrå. Alltså det blev, super, det blev en märklig så här balans i det. Och då valde jag att göra mig av med byrån och bara bli mig själv. Och så tänkte jag, ja, men då jag får se vad som händer. Så är jag bara mitt eget varumärke. Och så ibland är det PR, ibland är det mode, ibland är det något helt annat.
Jag tror att du är, och det här kan ju låta lite larvigt, men det är ju ändå härligt. När man tittar på ditt Instagram så ser jag ju då, eftersom jag ju, nu ska jag erkänna det, det är inte så många som vet det, men jag följer ju såna här amerikanska såper liksom. Ja, ja. Så att jag ser
don't
ju då...
Don't we all?
Ja, men, nej, jag vet inte.
Inte
men
alla
jag,
som Mia. Alltså, så det är en exklusiv klick. Som
och då är det ju faktiskt så att de här då... Och då är det ju en framför allt av de här serierna då, liksom Beverly Hills Hollywood-fruar, som ju är den coolaste av alla. Och de tanterna skriver ju till dig på ditt Instagram. Du är kompis med dem. Och det vet inte jag om någon annan svensk är. Och det är jättelarvigt. Men jag vill veta, hur blev det så?
Hur blev det så? En av dem är en nära vän. Vi lärde känna varandra i Paris under modeveckorna där. För att jag har varit där en hel del. Och så var det en ytlig relation som blev djup. Och sen som jag har varit i LA så har jag bott hos henne och sådär. Och vi har fått en otroligt fin vänskap. Och sen så har jag lärt känna alla de här Beverly Hills-människorna via henne. För hon var gift väldigt rikt och har byggt upp ett otroligt socialt nätverk där och en sån här philanthropic and charity, du vet, kvinna som man bara älskar. Fast med ett riktigt hjärta. För annars blir de här vänskaperna sällan så djupa. Alltså, det är en kul dekadens en kväll och sen ser man säga jag orkar inte med de här amerikanska. Men hon är på riktigt. Så att då, sen blev hon en housewife och då lärde jag känna de här och sådär. Och hennes bästa kompis är också en gammal skådis, Jennifer Tilly, som är Bride of Chucky, hon är mest känd för. Men hon har varit så här Oscars nominerad i Woody Allen-filmer och sådär på 80-talet. Så vi är liksom en liten klick som hänger och när jag är i LA, varav de här kvinnorna är med i den lilla gruppen. Så att några av dem är vänner och några av dem är bara ytligt.
Och sen har jag också hört att du är den enda svensken som är bjuden att sitta front row på Couture, i Paris.
Ja, men precis. Det är ett litet sidoprojekt eller intresse jag har. Jag blev ditbjuden till Paris under de här haute couture-veckorna och det är den högsta formen av sömnadskonst kan man säga. Och det finns ett så här syndikal i Frankrike där man måste då det är vissa krav man måste uppfylla. Man måste visa 2 gånger per år, man måste ha ateljé i Paris, du måste ha x antal anställda, du måste visa x antal lux, du måste ha fittings. Om du ska sälja ett plagg så måste man ha 3 fitt. Det är massa regler och massa krav. Och det är de här stora då, Dior, Chanel, Valentino och de här som är med i det här. Och jag blev ditbjuden för många, många år sedan, för jag hade lanserat en bok av en kille som skrev om det här. Och när jag blev mer framgångsrik och hade ekonomin, för det här är ju svindyra kläder, det är ju som en bil varje gång man ska köpa någonting, så blev det också lite, det skakade om lite där nere, för att jag var ung, jag var blond, jag var kille framförallt, och att då sitta där med de här oftast 50-plus damerna, och satt jag med blått hår och skitkonstiga kläder, så blev det också så här, vem fasiken är det där? Och det är ju mycket, det är ju lika mycket show på front row som det är på catwalken, så att och jag är ju inte dålig på PR då, så att jag tänkte att nu då tar jag från tårna och dyker upp i stora kreationer och tar plats. Och det gick väldigt fort och blir intressant nog för att hamna där. Så nu är jag en del av den här världen och det är ju så här 100-tal kunder i världen. Så att det är, och jag är i princip den enda mannen. Så att det blir unikt även för dem och speciellt för designer som Jean-Paul Gaultier och sådär, som alltid varit könsöverskridande och jobbat med kjolar på män på 90-talet och sådana här. De tycker att det är skitkul att en kille har ekonomin och vill köpa hans grejer. Jag är den enda i världen som köper hans kläder av män. Så att för honom blir det också kul. Så att det har varit en sån här liten given... Ja, det har varit, det är skitroligt, men det är ett dyrt intresse. Det är fruktansvärt. Men det är glammigt.
Ja, det är verkligen glammigt. Hur mycket av du är glammig?
Det beror på vem du frågar. Frågar du mig så skulle jag säga, men jag är så otroligt down to earth och väldigt icke. Men jag är ganska bortskämd och glammig, tror jag. Fast jag inte vill inse det. Jag är bra på att delegera, jag är bra på att anställa folk som ska göra det jag inte själv orkar och sådär. Så att jag är nog ganska glammig, men jag har vad ska man säga, jag vet inte hur man ska beskriva det, men jag är inte ute och flyger. Jag är medveten om vad jag gör, jag tjänar pengar, jag anställer folk, jag har städ, allt sånt här, men att jag har inte tappat mig själv i det. Min uppväxt var ganska dekadent och sådär, så det, jag har varit omkring pengar hela mitt liv, men tycker inte själv att jag liksom har tappat mig själv i det. Ja, svarade jag på frågan. Ja. Kanske, ja. Men ganska glammig. Ja. Om man ska ta det kort. Tjej, du får en lite barndom där också.
Men då sa du att redan 16-17 började du jobba med PR. Hur kom det sig?
Jag är uppvuxen i Singapore. Min pappa hade ett jobb där, så vi flyttade dit när jag var 9. Och jag gick i middle school och high school. Och sen när vi kom hem då till gymnasiet så låg jag väldigt långt före i studierna. Så att jag tentade av ganska mycket. Det var ju sån här, jag gick en mediagymnasiet i Nacka Strand. Och det fanns något som hette håltimme. Och jag var tvungen att ringa hem och bara... Det är något fel i mitt schema. Det är en hål. Och min mamma bara skrattade. Ja, men i Sverige så har man en paus. Så där. Du vet, jag kom ju från en stenhård, liksom, det är ett uniform och hela grejen. Så det, jag var ju bara så här, det fanns ju massa tid. Så att jag sökte praktik och så där och fick jobb hos Dominika Persinski, som ni kanske känner. Mm. Eller praktik hos henne. Så att jag började hos henne och sen så var jag där all den lediga tid jag hade. Mm. Och sen så blev jag delägare så fort jag tog studenten. Så att det... Ja, jag var ambitiös. Jag ville ur, jag ville jobba, jag ville ut i världen. Jag var ganska trött på skolan och sådär. Jag ville så mycket.
Hur har det påverkat dig att växa upp utomlands?
Det är svårt att, alltså jag har ju inte haft något annat att jämföra med. Så det är svårt att säga, men jag tror att det som det gav mig var... Jag gick i en skola med alla nationaliteter, men det var en otrolig disciplin, det var otroliga krav, det var väldigt mycket, och plus att det var ett land och en tid när det fanns väldigt mycket pengar, så att jag tror att det gav en enorm livserfarenhet. Man blev väldigt snabbt vuxen där. Det fanns ingen kriminalitet på den tiden, kanske inte heller fortfarande gör det. Det var ju otroligt safe. Så föräldrarna kunde vara någorlunda trygga, men när man var 12-13 ute på stan och röjde, för det fanns liksom inte riktigt någonting som kunde hända, var känslan. Så att vi var ju ute på klubb när vi var väldigt unga, och jag men, sultanen av Bruneis brors dotter var min klasskompis. Det var liksom på den nivå. Folk fick privatplan när de fyllde år. Alltså det var extremt. Så att det där, men när det där blir vardag så är det annat som påverkar. Intryck och religion och sådär. Bara att jag var gay fattade jag inte under den tiden, för att det fanns inte där. Alltså det fanns inte på världskartan. Det var ingen som pratade om det. Det var ingen... Ja, men det fanns ju inte Instagram och sånt där, så man hade ju inte tillgång till folk på det sättet. Så att det insåg inte jag förrän jag kom hem, och då gick det ju superfort att bara, ja, men gud, jag är ju bi, trodde jag först då, men jag är ju supergay. Men det var ju bara någonting som låg och skavde i ens personlighet. Man fattade inte vad är problemet då, trodde man. Men så att det påverkade nog väldigt mycket, framförallt den här livserfarenheten, att vi reste hela tiden och vi såg världen och man umgicks med folk från alla klassskillnader och nivåer. Så jag tror att det gav mig en ganska bra generell liksom, koll på.
Men alltså jag blir ändå så här att här blir jag lite paff nästan. Alltså så här, så att du har umgås med så många och ingen har visat att de är gay.
Nej.
Det är ju liksom fan, det är ju alltså det är tragiskt på så många, alltså det är helt galet.
Ja, och till ens försvar så var det inte jobbigt för mig, för att för jag tror inte att vi visste riktigt att... Alltså det, man kan inte, nu är det nog värre, för att nu vet man om det och hade behövt förtrycka det. Mm. Men då var det bara som att nej, men jag är skater, eller jag var gotrock, jag var satanist. Jag testade allt, liksom, bara så här, uttrycka mig.
det gillar
vi. Och tänkte och bara säga, det är det här jag är. Och så gick det ett halvår så bara, nej, men jag tror inte på djävulen. Så att, så det var faktiskt inte sorg. Det kändes inte jobbigt för mig själv där och då på det sättet. För det var ingenting jag gömde.
Nej.
Det bara fanns inte. Alltså i ens världskarta. Och då är det lite lättare, tror jag. Men det är ju sorgligt att det var så. Att
ja,
det inte
alltså
fanns.
Så här lite. Nej, men precis, precis. Men då när du kom till Sverige, vad var det för krockar förutom håltimmen?
Kultur. Jag kom ju som sagt från någonstans som var disciplinerad, skoluniform. Jag hade också gått från då att vara den här satanistiska galningen som höll på att spåra totalt där nere kanske. Kom hem och bara kände, nej men nu är jag brat. Så att, du vet, Ralph Lauren och så här, lite backslick, och det var toppen. Och sen så kom man till en mediegymnasie där det var människor från alla håll och kanter, från hela Sverige. På den tiden var den skolan väldigt bra, bra ansedd, så hela... Det var folk från hela Sverige som kom till den för att gå i den. Och det var ju esteter, det var konstnärsfolk, det var ju det var en jättekrock. Jag hade ju Tippex och linjal och, vet, och folk bara, vad är det här för UFO? Jag åkte ju taxi fram och tillbaka till skolan för att vi inte hade listat ut bussystem och sånt där. Ja, men jag frågade folk, bara, kan man åka buss på tunnelbanakortet? Och folk bara, men alltså, vad gör du? Så det var en jättekrock. Det var en jättekrock. Och framförallt så tyckte jag att det var en otrolig slacker. Alltså det var, folk var långsamma och hade inte såna ambitioner. Alltså det var väldigt lätt att ta sig igenom skolan.
Mm. Jag tänker också så här, du har väldigt mycket energi. Och, ja. Och redan när vi kom in här så, var det så började du prata företagande. Ja. Och så. Det hörs att du är otroligt driftig.
Ja, på gott och ont.
Ja, precis. Mm. Hur gör du för att varva ner?
Ja, hur gör jag? Försöker meditera.
Jag har fortfarande inte lyckats. Nej. Alla tänker att när man jobbar som coach
att man ska kunna.
Att man är som en guru.
Nej. Nej, men jag självmedicinerade i hela min uppväxt. Jag tog hjälp för att varva ner. Jag kunde inte hantera det jag gav mig in i. Jag tyckte att det var så kul att tacka jag till allt. Jag gjorde allt. Men det slet som fan. Jag skrev en bok när jag var 23-24. Jag blev erbjuden tv-jobb. Jag drev min byrå. Jag anställde folk som var äldre. Alltså det var otroligt jobbigt men också skitkul. Nu gör jag inte det längre, så att nu försöker jag hitta en balans, tacka nej. Saker och ting är inte lika roliga längre heller, alltså om man ska vara ärlig. Alltså man har gjort ganska, eller jag har gjort ganska mycket, så att någonting ska säga att det här är värt att lägga 2 timmar på eller 6 veckor på. Alltså så här, då ska det vara någonting extra. Så jag är bättre på att säga nej, jag kan inte svara på allting, jag kan inte dyka upp på allting. Jag ligger så gärna i sängen och bara tittar på Netflix. Det lugnet har jag i mig själv att bara kunna säga nej. Jag mår inte dåligt ensam.
Du hastade förbi självmedicinera. Ja. Och då måste vi stanna där. Ja. Eller vi måste också förklara. För jag tror att det är ett begrepp som du har relation till. Jag och Yvonne förstår absolut vad du menar. Men jag är inte säker på att alla våra poddkompisar är med. Så... beskriv, hur såg ditt självmedicinerande ut?
Det började med en otrolig naiv inställning till tabletter. Jag var på Bali och det fanns Xanax over the counter. Och det är, vad ska man säga, vad vet folk vad det är? Valium typ, kanske man vet vad det är, Stesolin eller vad det heter. Och köpte det, och det var ju fantastiskt. Det så här, tog bort lite nervositet, man kunde flyga, man sov, man blev lugn, man blev... Ja, det var toppen. Och det var inget mer med det. Och sen så käkade jag det där. Problematiken var ju att jag inte insåg vad jag stoppade i mig och att det inte var en läkare som hade gett mig det. Och att abstinensen och, vad säger man, biverkningarna av det är... just det man tar dem för. Så det blev en ond cirkel som jag inte analyserade mer än att jag ökade dosen hela tiden. Och sen så började jag på smärtstillande med det. Och det var ingen som visste om det här. Alltså det här var en helt ensam... Mina liksom pojkvänner på den tiden visste inte om det. Mina föräldrar visste inte om det. Alla hade väl... Jag skämtade ju bort det. Jag tar en Xanax och så lugnade jag ner. Och så var det så här... Det var som på film i USA. Ja, det där höll ju på i... Ja. Jag vet inte hur många år, 14 typ, varje dag i princip. Ibland försökte jag sluta och då trodde jag att jag levde med kronisk ångest för att alla symptom blir ju gånger 1000 när man slutar. Och det är ju extremt farligt att göra cold turkey som det heter, att när man bara tvärt slutar med någonting, vilket jag inte heller visste. Så att det var ju väldigt ofta man blir väldigt, väldigt sjuk och sådär. Så det slet väldigt mycket. Men jag var smal. Nej, vad ska jag?
Men gud, det här känner jag ju igen mig.
Ja,
att inte ha vett att förstå vad är det jag stoppar i mig och vad blir egentligen konsekvenserna.
Fast det är nog någonting man får lära sig under tiden. Alltså, såhär, man blir ju lite proffs på saker och ting. Men jag tänker också att det är så lätt att tro att om man tar någonting så förlorar man helt drivet och att allting och att man blir väldigt annorlunda. Och
tvärtom
så.
Skulle jag säga, tyvärr.
Alltså det är ju någonting som hjälper en också. Det är
gör
inte
den
så
till
att
sig
man...
själv. Det är det som är så jobbigt. Man jagar ju inte ett rus. Eller jag har ju gjort liksom kokain och sånt där också när jag festade mycket och höll på lite med alkohol och sådär. Då sökte man ju en nivå till. Med tabletterna så var det inte att jag sökte ingenting. Okej, att möta, jag måste så tablett, halter min emblem, jag blir mig själv, jag får energi, ångesten släpper, perfekt, jag levererar. sen är jag trött, för att det blir en så här, man dränerar sig själv, ja, ta någonting för att sova, sen ska man upp igen en dag, alltså så blir det bara, det var en sån del av min kostcirkel, alltså det var som att ta en apelsinklyfta. Och ingen såg, ingen liksom, ibland kunde väl mitt ex veta, han var på Bali någon gång, för jag köpte ju alltid svart liksom, så här, man behöver hasla runt och ja, man kanske inte ska säga hur man gör, för då ger man tips. Men jag hade massa knep.
Så alla som lyssnar på podden bara gick ut
och alla åker till resa tillbaka.
Nej, men det som är nackdelen när man har pengar är att man kan bo på ett lyxhotell, ringa läkaren och säga I forgot my medication. What do you need? I need this. Mm. Och sen så då bokar man ju bara en resa varannan månad och sen så tar man hotellets läkare. Alltså det, så gjorde jag. Eller så bad jag kompisar köpa när de var på ställen där det fanns och sådär. Men det var någon gång min man var på Bali, eller dåvarande man var på Bali, och jag var helt hysterisk hemma, höll på att ta slut. Jag var helt manisk, jag smsade honom liksom, vet, en gång i timmen och bara, jag måste ha bildbevis på att du har handlat. Jag märkte inte att jag var helt skogstokig. Jag tyckte att det här var fullt normalt. Jag behöver min medicin. Hur kan han inte respektera? Ja, sådär. Men det, jag tror att det var lite varför det tog slut mellan oss också. För att så här, jag var helt galen att bo med. Man tappar ju kontrollen. Man tappar sig själv utan att man riktigt är med. Eller man, jag är med på det. Så att det var, men allt gick skitbra parallellt. Så att det var det som var så konstigt när man ändå bara sa, men nu är det slut på det här. Men vadå? Du har inte haft ett problem. Så, ja, jag vet inte vart jag ska börja, men jag, enligt mig har jag haft det. Så att nu kommer jag söka hjälp, för det går inte.
Det där är häftigt, för det är nämligen, det är ju därför, det är det enda som gäller. Man måste komma på det själv.
Ja, ingen kan pusha här, fram det.
Precis, precis. Jag tänker på så här, om det är just det här med missbruk, det är så lätt att människor tänker just att man måste vara väldigt när, eller nedgången. Mm. Så jag tänker på så här, där vet jag, både jag och Mia får ju höra väldigt ofta nu, så här, ja, men det kan inte, man ser att när vi säger först att vi har missbrukat, nu är Mia så väldigt öppen, så, så hon har ju visat vägen, men då är det så här, då tänker de att man har tagit sig en liten kolanesa någon gång på ett party liksom. Och det är ju knappast party vi haft.
Nej,
så.
Nej.
Men det är lite, så det är så viktigt att förstå själv att det är jag som måste komma ihåg, det är jag som måste veta.
Ja.
För att andra förstår inte alltid.
Nej, och just också det här att de personerna som vi direkt ser på utifrån att de är missbrukare, det är 10% av alla. De flesta, nu är inte alla så framgångsrika och drivna som du var, men de flesta är ganska länge liksom väl fungerande med vad det nu innebär. Och sen är det ju så att det som är med ett missbruk är ju att man förnekar ju för sig själv att man har det. Och samtidigt som man då kan hålla, jag kan verkligen, det här kan jag känna igen mig, att jag tar neråt liksom, jag vill vara mig, jag vill bara må bra. Så. Och så vart det lite, för jag började med bantningstabletter och tog
alltså amfetaminbantning.
Ja, precis. I Spanien. Och tar man lite för många, då vill man inte sova. Och det fattade jag, det passar inte mig. Jag håller på att vara vaken. Nej. Jag var det en gång och bara, gud, vill de? Det här är ju jättekonstigt. Det blir man ju inte smart av.
Nej.
Jag vill ju vara smart.
Ja.
Och då är det så här, men okej, då får jag ta något att sova på eller dricka ner. Och, sen, och just den här känslan att de dagar jag inte hade de här tabletterna, när det varit mellan då, nästa recept, då sov jag ju konstant och ville äta. Så jag, min självbild när jag kommer hem från Spanien har ju inte tabletter. Jag har 2 veckors kur. Så tänker jag så här, jag måste ju ha tag på amfetamin nu, för annars kommer jag ju då sova hela tiden och väga 100 kilo.
Ja.
Det var liksom, jag förstod inte, precis som du, att så här, fast det där är ju en överdriven känsla som sen trappar av. Mm. Men det, ingen har ju lärt mig.
Nej.
Och det är samma med heroinet när det är i början. Jag tänkte att heroin var bra mot förkylning. Alltså jag fattade inte.
Men det är ju också så här, alltså så här, förlåt om jag bara hoppar in, men det här är så, det här är precis vad ett missbruk är. Varför man tänker att intelligenta människor ändå är lite korkade just när vi håller på med saker.
Ja.
Bantningstabletter, men du, ändå vet du att det är amfetamin. Så det förstår du att du ska ta tag i. Alltså det behöver du hitta.
Ja.
Och samtidigt så förvånad över effekten.
Ja.
Alltså så här, och du är en av de fiffigaste jag känner. Och jag menar, jag har gjort exakt samma. Alltså inte just den här vägen, men just det här kunna ljuga för sig själv.
Helt.
Att helt ändå så här, för att både veta och ändå göra om det.
Ja, det är läskigt hur det tar över och hur man verkligen också tror på sig själv. Men, alltså, min förnekelse var ju enbart min verklighet. Det var ju inte förnekelse för mig. Utan det var inte att jag gick runt och sa, ja men ljög för att hålla en hemlig. Det var, jag trodde på det jag sa. 100%. Så det är också, det, men jag tror att det man har, när det gäller tablettmissbruk och de jag pratar med, så är mycket av det jag ser problematiken att folk inte förstår alltså abstinenssymptomen. Vad som händer när du slutar. Jag tror att det är den inte folk förstår. För folk säger alltid till mig, ah, men jag har sån ångest. Jag vet inte om du har så jävla mycket ångest, Louise. Jag tror bara att du har ett jävla pillermissbruk som gör att du mår skit dag tre. Och då börjar du igen. Folk använder ordet ångest också väldigt, tycker jag, lätt i dagens samhälle. Det är så här, men att välja skor till din look, det är för mig är inte ångest. Alltså om det är ditt problem så har du inga... Jag försöker verkligen så här använda det ordet väldigt sparsmakat när det faktiskt handlar om den känslan. För det kan vara att du har svårt att fatta ett beslut kring ditt utseende. Alltså whatever. Men så här, ångest för mig är större än kläder och den typen av beslutsfattande som folk idag... Alla har ångest. Jag bara, men har alla verkligen det? Jag vet inte. Jag tycker att man slänger med det ordet så lätt.
Jag håller verkligen med. Man ska vara försiktig, för har man träffat människor som verkligen har ångest. Och som verkligen, den killen jag var tillsammans med när jag missbrukade. Han hade som ett så här svart stort hål i sig. Och det fanns liksom inga droger eller människor eller någonting i världen som på något sätt kunde fylla det där. Och jag har aldrig haft ångest. Om jag tittar på honom och mig. Om vi jämför där. Sen har jag mått dåligt. Jag har haft skuldkänsla. Jag har känt skam. Jag har varit rädd. Jag har varit en massa saker som har stressat upp mig. Så jag kan ha känt den känslan. Men
isolerad för
isolerad, precis. Men jag har inte lidit av det. Den typ av psykiska ohälsa liksom i mig. Sen har drogerna gett det som en avtändning. Men det är liksom någonting annat.
Exakt.
Men det som är intressant då är ju, vi är nördar här. Jag tror att du är inne på något viktigt. Jag tror att det är bra att vi förtydligar det för våra poddkompisar som lyssnar. Att det som händer att en person som dricker alkohol och håller upp, så får en ångest då. Så dricker den alkohol för att slippa det. Men det är precis som du säger, med alkohol, med tabletter, vad det är. Det är en kemisk ångest som kommer av att alkohol
kroppen
behöver. Så att man förstår det.
Ja, man kan säga så här att det finns inga mediciner eller alkohol som ska användas ofta. Alltså det kan man säga. Allting de är till för ger motsatt funktion. Var det än är. Du kan använda vanliga Treo hela tiden. Vad som händer är att du får jättelätt huvudvärk efter ett tag.
Det är min jävla sista beroende grej. Treo och nässpray. Det är bara så här, fan, tar aldrig slut.
Nässpray.
Hoppas de kan sponsra podden då.
Vi funkar ju ändå.
Ja, men det är galet. Men så, och så är det verkligen. Det blir ju hur man... Ja, det är helt sant.
Och det var häftigt att höra när du kom in, när du berättade just lite av det här innan, att du hade förstått själv att det var på grund av att du medicinerade så här, att du fick ångest och att det också hjälpte dig att ta itu med det.
Ja, verkligen. Och precis som ditt ex som du pratade om, när jag var på behandling så var det en man där som hade problem som jag inte kunde ens identifiera. Alltså jag förstod, men hans ångest uttryckte sig så fysiskt, så att sitta bredvid honom nästan då gav mig, alltså det var så tydligt hur dåligt han, och då var det också som en sån här wake up call. Därför är det ibland bra att sitta i såna här grupper att, och så får man kanske inte säga högt, men så här, fan vad skönt att jag inte är du, alltså så att jag tänkte så här, du har det så jävla jobbigt jämfört med mig, och det gav mig ett lugn i min, alltså ja, men om han eventuellt kommer klara det, då har inte jag några alltså det blev lite så att man kunde se fysiskt, så där ser det ut. Och du har det bättre än vad du tror. Alltså att man kunde någonstans lugna sig i det. Det var nyttigt för min resa att se att så där kan det också vara. Och det är inte vackert.
Jag har inte heller den här ångest påslaget. Så det betyder ju inte att man inte kan bli ledsen, sårad, sorg, allt det där.
Absolut. Det vill man ju känna.
Kan man tro, ja, precis. Det tillhör ju vara människa. Liksom. Man kan må dåligt. Och jag kan ju få liksom dåligt samvete när jag gör saker. Jag kan känna saker är liksom dåliga och sådär. Så att, alltså bara så här för att alla som lyssnar, mm. att det är lite olika vad vi har för grundförutsättningar.
Absolut.
Faktiskt. Mm.
Och där hade nog jag turen. Jag kommer från en väldigt fin familj och en väldigt kärleksfull familj. Jag har alltid haft en extremt... jag har haft ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Mm. Starka föräldrar. De lever ihop. Alltså det har inte varit så mycket trauman i mitt liv. Förutom att kanske bli gay då, som är trauma i sig på något sätt när man ska komma ut och sådär. Men att jag hade väldigt, väldigt stabilt. Jag hade också ekonomi, vilket jag aldrig liksom... Så här, det är... ibland viktigt att ha pengar för att du kan få hjälp, du kan köpa dig hjälp, det är en frihet, det är inte lycka på något sätt, men det skapar möjligheter och man kan tråkigt nog gå före i kön eller vad fan det nu är, liksom att det hjälpte mig jättemycket, för jag har all respekt för människor som ska ta sig igenom det, så samtidigt som de kanske eventuellt har barn eller inte råd att söka den hjälpen de behöver, för det är mäckigt och det är dyrt. Så att, ja, när jag haft turen att ha en sån pass stark kärnfamilj runt omkring mig som har gjort mig till den jag är för att klara en sån här grej.
Var det någon särskild händelse som blev vändningen?
Mm. Mm. Och den är inte så dramatisk. Den är bara sorglig för mig själv på något sätt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag skulle till New York. Jag var bjuden på en av den här då Hollywood-kompisen. Hon satt i styrelsen för amerikanska balletten och det skulle vara deras fall gala som det heter. Det ballett och middag och välgörenhet och bla bla bla. Superflott. Och jag satt och räknade många tabletter jag hade kvar för att se hur många dagar jag kunde vara i New York. För att jag kan inte vara där och må dåligt eller liksom sådär. Så jag satt bara och pusslade mitt schema helt enkelt. Så efter så här, ja men det är två där, flyga fram och tillbaka. Ja, det där. Ja men då kan jag vara där 5 dagar. Fast fan, då missar jag den där dag 7. Höll jag på oss där. Och då, det var bara som ett, det var en blixt från klar himmel som bara, men vad gör du? Sitter du liksom och planerar, ja nu kommer jag börja gråta kanske. Men sitter du och planerar din resa efter det? Alltså det blev så... Och det var så vardag, det var så mitt liv såg ut. Men det var som att där och då hände någonting, jag vet inte vad. När jag bara kände, men nu är det dags. Och då ringde jag en kompis som har ett behandlingshem och så var så här, nu, jag hade pratat tidigare, men det aldrig, tiden fanns aldrig för mig att söka hjälp. Jag var så upptagen och så narcissistiskt lagd, så att du vet, det var så viktigt att jag gjorde. Men då ringde jag honom och då sa han, ja men det finns en tid, och det var typ så här, om 5 dagar. Jag bara, nej men det går inte, du vet, jag har mina saker där till det. Bara, men det här har du ju sagt nu i ett år. Bara, ja, det är faktiskt sant, det har jag ju. Och så bara... Ja, nu gör jag det. Så det var inte så dramatiskt. Det var inte rock bottom på det sättet. Jag satt inte på någon gata någonstans. Det var bara mitt liv som hade blivit oerhört sorgligt.
Jag tror att det är det också. För man pratar ju om att nå sin botten. Men den är ju emotionell.
Ja.
Därför att jag kan säga också att om det hade varit den botten utifrån botten, så hade det ju hänt mig mycket tidigare. Mm. Men det som till slut liksom sakta men säkert gnagde sönder, det var ju känslan av den jag själv hade blivit. Det var det samvetet som kom. Jag kunde inte längre skylla allting på otur eller liksom alla runt omkring. Och hur mycket jag än försökte. Så att det var det som blev min kapitulation. Så det handlar ju mer om det emotionella och att kapitulera än att... För ofta är det ju när man har de här feta konsekvenserna. I stunden så överlever man ju vad de än må vara.
Absolut.
Men konsekvensen av dem kan ju sen skapa det här att nu räcker det liksom.
Det är ofta man får frågan och oftast är det för att folk vill kunna hjälpa någon annan också som de känner. Mm. För de flesta har någon relation till någon, så de vill gärna ha det här ultimata svaret.
Ja. Och,
alltså jag tror att det är som ett pärlband av massa saker som har hänt. Mm. Och helt plötsligt så... Så får man det där fönstret och då är det lite utifrån vad vi gör av det där fönstret.
Ja.
För att jag tror man kan få fönstret och schabbla bort det.
Ja, 100%.
Ja, precis.
Och jag hade ju massa situationer som jag magpumpade. Alltså jag har varit med om allt. Liksom. Och det var inte ett wake-up call. Nej. Det var bara så, men jag måste ha ätit någonting i kombination med... Alltså,
det är briljant egentligen på sitt sätt hjärnan fungerar.
Helt sjukt. Så det var så många sådana så här, bara, men nu dog du nästan. Så här, ska du inte kanske tagga ner? Nej, men det var nog ändå stressen som var värre. Bla, 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 bla. Men det här var bara en så här stillsamt i min lägenhet. Bara, oj, vad trist det här blev. Ja, så det var inte så.
Är det någon nära dig som inte har tagit emot det väl?
Jag tror inte någon fortfarande riktigt förstår vilket struggle det var för mig. Alltså, det tror inte jag mina, alltså jag tror ingen förstår det. Jag tror inte mina föräldrar riktigt förstår det. De jag var med, liksom min nuvarande, jag tror ingen kan fatta. För att jag var också så extremt bra på att dölja det. Men vi var på den här resan, du mådde jättebra. Jag bara, ja, alltså jag åt ju också 6 tabletter om dagen för att må bra den dagen. Så självklart så såg du en härlig glad festprisse eller en gullig, vem det nu var. Så att jag tror alla har tagit emot det väl och sådär. Men jag tror att vissa kanske tyckte så här, men du behöver väl inte hjälp. Vad är ditt, alltså du har inte haft ett problem. Mm. Vi som känner dig så väl, du har aldrig varit något, du tappar ju aldrig kontrollen eller du. Så bara, nej. Jag bryr mig inte så mycket om sånt. Skulle jag lyssna på vad folk säger då då är det kört. Så den där, jag har varit ganska bra på att så här, gör din grej och så får folk hänga på eller hoppa av. Det den styrkan jag har haft sedan jag var liten. Yttre röster har sällan liksom, ja, förutom gaykulturen, den har så här påverkat, men annars så har det varit väldigt självsäkert.
På vilket sätt har den påverkat då?
Nej, men det vet ju inte, för du är inte en gay man. Men nej. vi lever i en heteronormativ värld. Mm. Vi lever i en kultur där män ska vara män och macho och bla bla bla. Så att redan där, när du blir gay, så har du ju brytit macho då grejen att så här, ja, men helt plötsligt så gör det som är absolut minst macho, och då ska man leva upp till, då ska man överkompensera med kanske en kropp som är bara steroidbyggd, och bara du är, alla säger så, ja, men gay men alltid så snygga och vältränade, bara, ja okej, vad beror det på, så här, varför just gay, men man, jag tror att det finns en otrolig sorg hos många gay män för att du måste överleverera på det klassiska macho och stereotypiska sättet, så att du kan se de här muskelknuttarna som är superfjolliga ändå, men för att de ser ut som män ska se ut, så blir det accepterat i vår kultur. Och det där blir ju någonting man själv måste dela med, att när man tror att man kommer ut, och man, det var faktiskt Rickard Engfors som sa det här någon gång för många, många år sedan. Han är en gammal dragqueen, eller gammal, han, vad säger man? Ah, ja, klipp. Annars känns det med sen. Men han är en dragqueen som sa att så här, han hade förväntat sig att när man kom ut så skulle hela gayfamiljen omfamna en. Och bara säga, wow, välkommen till oss. Och istället var det tvärtom, att så här, varför har du på dig rosa byxor? Gå härifrån, du är inte välkommen. Här ska man vara maskulin. Så att det där, den söks man ju in i själv, och jag tränar, jag skulle ha sexpack och jag skulle må så bra, och man skulle liksom knulla hunkar och du vet vad, när man bara säger, men det där är ju inte jag, alltså, jag tror varenda gay snubbe har gått igenom det där, vissa är kvar i det och inte inser det, men det är en jävligt hård värld att vara gay kille. När man, det är så mycket så att man pratar ideal för kvinnor och så där. Ibland kan jag bli så här provocerad, bara säga, gud, jag vill bara skriva nu någonting, för så här, om ni tror att det är svårt att vara en vit kvinna i Stockholm, testa att vara en gay man en dag. Alltså, jag vet inte, det blir väldigt fokuserat där på kvinnan, men det finns faktiskt utmaningar med att vara man också.
Absolut.
Som inte lyfts ofta, och lyfts det så lyfts det med så här, ja, men whatever, tillbaka till kvinnans ideal. Så bara, ja, men eller så stannar vi vid ätstörningar och steroider och anabol. Alltså så här, det är också rätt påfrestande. Men ja, så att den världen har varit svår att navigera i några år. Liksom. Mm.
Hur är det nu då? Har du hittat liksom, ja, din plats? Ja, nu har du bara liksom, så här, nu äger du dig själv. Ja. Liksom.
Uh-huh. Och jag tror någonstans att jag ägde mig själv i varje process, men jag tappade mig själv lite. Jag var inte mig själv, men jag ägde... Alltså, förstår jag skillnad? Ja. Men nej, sen så jag gav ju, alltså, jag har någonstans alltid stått på mig, men då sugits in det här, jag måste träna varje dag, jag måste ha den här kroppen. Mm. För det är också så, är du en fjollig snubbe så är det svårare att ligga. Alltså det hänger också ihop. Mm. Då, när man själv sökte snubbar, alltså, ja, men snygg kropp, jag tar honom. Liksom, du vet, när man är på Tinder och sådär. Man är ju så ytlig, eller man, det är så ytligt när man idag dejtar på det sättet man ibland dejtar på. Det är så här, ja, men snyggast vinner, och vad är snyggt? Ja, idealet som vi har skapat.
Vi pratar ju mycket om just det här med självkänsla. När man inte känner att man själv duger riktigt och inte är trygg själv, så måste man trycka ner andra för att höja sitt egna värde.
Ja.
Och kanske att det kan höra ihop lite ibland av 100%. Att man hittar sin identitet och inte vet och allt det där. Så att det just blir i ingången rätt, ja, men överspänt, helt enkelt.
Mm. Och att man då har varit själv då utsatt för dömande.
Mm.
Och så är det väldigt lätt att, om du inte dealar med vad det har inneburit, att du blir den som gör det mot någon annan istället. Ja. Att det bara liksom smittar och för vidare. Och att i den världen så blir du inte liksom ifrågasatt i form av att så här, är det där så politiskt korrekt?
Ja.
Utan där är liksom hierarkin och makten, maktstrukturen ser ut på ett annat sätt.
Absolut.
Och det är inte så mycket liksom förspel, utan det är mer rakt på.
Det finns inget förspel.
Nej, och då kan det bli så där liksom brutalt.
Ja.
Skulle du säga att du är mer modig eller orädd?
Orädd.
Mm.
Ja.
Och när är du som mest sårbar?
Det beror på lite hur man definierar det ordet. Eftersom jag är orädd så har jag aldrig upplevt den här riktigt så här, jag skäms-grejen. Jag har haft turen, men också den ganska äckliga egenskapen av att vara smått narcissistisk. Jag tycker oftast det är fel på alla andra än på mig själv.
En narcissist med självinsikt, det är ovanligt.
Den är en egen kategori.
Ja.
Nej, men så, skämt åsido, så finns någonting i det. Att jag är väldigt... Jag vet inte vad det beror på, men jag har lätt för att någonstans... Nej, men jag tror på det jag sa. Alltså, jag står fast där, så att orädd... vad var frågan? Så ska jag försöka svara på det här nu tydligt.
Underbart. När är du som mest sårbar?
Ja, exakt. Det är jag nog i de få lägena där jag har helt gett mig hän en ny man. Tror jag. När det är liksom någonstans ska säga, jag är så jäkla lycklig och stark själv. Men när någon annan ska in i livet och man blir såklart påverkad av den man är med, Då kan jag bli sårbar. För då, om det händer någonting med honom eller han säger någonting, då rubbas min värld såklart, för det är min känsla inblandade. Och då kan jag ha lätt att tappa mig själv. Och jag träffade ju min nuvarande man när han fortfarande var gift. Och vi var en hel del ord. Alltså, vem ska han välja grej? Uh-huh. Där är det svårt att inte vara, att inte bli påverkad. Och att så här, ja, det slet som fan faktiskt.
Vågade du vara kvar då i ovissheten eller stack du några
dagsform.
Gånger?
Dagsform.
Ja.
Ja. Jag stack på Stureplan en gång. Han satt i bilen och så sa han så här, ja, man ska inte träffa gifta män. Och du vet, det var, alltså jag bara blev så jävla arg så att jag bara flög ur bilen mitt på Stureplan och bara satte mig där under svampen och bara grät. Så att, nej, men jag gick några gånger. Men det var ganska, det gick väldigt snabbt i, de hade en dålig relation och han var öppen med, alltså så att jag visste vart det var på väg. Jag tyckte bara att 3 månader efter ett 15 års äktenskap var på tok för lång tid. Medan han kanske tyckte att, oj, du stressar mig. Så att vi kom från olika håll i den där relationen. Men där är jag som mest sårbar, för att svara korta.
Mm.
Hur länge har ni varit tillsammans nu då?
Vi har träffats i 3 år. Och hopp vet jag inte när man kan säga att man var det, med tanke på att han hade någon annan ibland och sådär. Eller i början, inte ibland. Men vi träffades på midsommar för 3 år sedan. Och sen så gick det ganska fort.
Fint.
Ja, väldigt. Det trodde jag inte.
Nej. Och just när man känner sådär, då är det ju också för att det betyder någonting.
Exakt.
Ja.
Mm. Och den är skön att ha upplevt, nykter vill jag inte använda, men fräsch i huvudet. Att så här, ja, men jag var faktiskt ångest, eller hur säga, jag hade lite ångest och jag var ledsen och jag grät och det var jättejobbigt och sådär. Men jag självmedicinerade inte bort det, och det var ganska skönt att också säga, men fan, det krävs mer än det här för att rucka på mig. Och det var också en sån här skön styrkebesked att så här, ja, men det går ju faktiskt att vara olyckligt kär också. Och känna det, och leva i det, och njuta av att känna det. Även fast det är horribelt där och då, så är det skönt att så här, vara medveten om. Man blir ju ganska självmedveten efter man har gjort såna här grejer. Det vet ju ni också. Men att man analyserar ju väldigt alla beteenden, alla känslor. Så, okay, var det? Så det var skönt. Och efteråt så bara, fan, det där knäckte inte mig.
Och också säkert det du förmodligen, förutsätter jag, förstod på när du var på rehab. Så, ja. Att oavsett vad som händer så är inte lösningen att döva det.
Exakt.
Alltså ta en drog, en tablett, vad det nu är. Det gör inte saken bättre. Och den ja. Liksom det där, vad ska man säga, det är som en gåva att få den.
Ett verktyg.
Ett verktyg och att också då inte bara våga vara i känslan utan också förstå att så här, det andra är inte ett alternativ. Och det är ju en ynnest att få ha fått den.
Och där tror jag också det kommer ifrån. För jag tänkte på det när du sa att, när jag sa det där med att man kan ju, även om man tar ångest, man känner ju sorg, ledsen och arg och allt det här. Och att det är nog fint i att få känna det.
Ja,
för att, så, ja, det kan jag verkligen känna fortfarande efter dessa år. Att jag får äga mina känslor. Och jag känner mig liksom nyttig ibland när jag gråter.
Ja, men det är jag också.
Ja, att man bara får tillgång så. Och jag skriver fortfarande, vi pratar ju ofta innan på den här reflektionsboken vi skriver i. Och jag skriver ofta fortfarande, tack för att jag kan känna, tack för att jag kan älska, tack för att jag kan känna sorg. Och tack för att jag kan ge med mig och ta till mig. För jag kunde inget av det förut. Att förlora tillgången till alla sina känslor, det är fan bland den deppigaste platsen som finns.
Det är inte så jävla kul faktiskt. Nej,
men det är fint när du säger just det här. För det är lite så här, så skriver jag ju också. Vi har då det liksom, varje kväll så är det, basen är fyra frågor. Vad som inte har varit så bra och vad vi lärde oss. Och vad som har varit bra.
Om varje dag.
Om varje dag. Tacksamhet. Då, alltså vad vi är glada för och sen vad vi behöver hjälp med. Sen är det ju så att är det en dag när man har mycket oro, då skriver man ju bara på hjälp. Eller en dag man känner sig värdelös, då kanske man skriver bara på bra. Men vi har ju skrivit liksom så länge. Och just det här på tacksamhet. Jag skriver ju inte alltid, absolut inte alltid. Men i perioder så kan det verkligen vara sådär. Alltså så här, att jag får vakna frisk. Alltså det jag kommer jag
menar, utan det så finns det inget annat. Alltså det,
nej, det och det liksom det är grunden för allt och att jag också förstod att det är jag som är mitt problem och att det är hur jag tänker som är mitt problem och inte vad någon annan utanför eventuellt har gjort, inte gjort, sagt, inte sagt och varit. För det där kan man ju, när man möter personer som är i då starten på sitt tillfrisknande och så, eller liksom i på väg att liksom helt köra av, så handlar alltid om någon annan. Alltså, det det går aldrig att nå fram till så här, okej, men vad är du i allt det här?
Nej.
Så här, ja, fast det var liksom torsdag, diskmedel tog slut, Ulla sa, Pelle gjorde inte det. Alltså, så här, och det spelar ingen roll, även om jag är skicklig, så liksom, förnekelsen är så, det bara finns inte där.
Nej.
Och att slippa det och förstå att så här, jag har väldigt mycket makt.
Men vad är definitionen av förnekelse? Vad betyder det ordet? För, att för mig betyder det att, eller det är att man ljuger lite för sig själv. Men jag gör ju inte det där och då. För att jag tror ju på det jag säger. Är det förnekelse?
Ja, men det här är ett jättebra exempel. Det var ju det jag reagerade på Mia där. Hon tänker på bantningstabletter. Hon vill bli smal och tjusig. Och tänker att det är ju ändå inte knark. Och ändå när hon kommer hem, inte mår i form, känner att hon kanske blir lite för stor igen, så tänker hon amfetamin. Det betyder att någonstans här inne vet vi, men någonting väljer bort. Och det blir en förnekelse. Kan vi inte se det någonstans, då är det inte en förnekelse.
Nej.
För då vet vi ju inte. Förneka är att ta bort.
Snyggt. Jättebra förklaring. Det här är så bra. Hon är ju så här, som en liten professor. Ja, du fattar. Det här är jättebra. Okej, så för mig då så var det ju så. Jag blev tipsad om bantningstabletter. Jag visste ju att knark var farligt. Jag är från Skärholmen. Mina kompisar, alla tittade på Hassel och vi hade öppet hus för alla problem som bodde hos oss. Och jag rökte inte en cigg och var så här, blivit erbjuden kokain och var så här, nej tack, det är knark. Så, verkligen så här, lite kränkt också.
Ja. I men would då, never.
Ja, precis så. Exakt så. Alltså 100%. Och bara, fy nej. Så. Så. Och så blev jag tipsad om bantningstabletterna. Och den här, bara redan innan, den här känslan av att så här, det finns något som ska hjälpa mig att bli smal. Sen, när jag får paketet, tabletterna, det här är på 80-talet. Mm. Jag hade ju, eftersom jag förlängde lösnaglar så hade jag ju så långa naglar. Mm. De var ju längre än fingrarna, neonrosa.
Fantastiskt.
Och det har ju liksom, jag fastnade ju på 80-talet. Jag tar ju gärna, jag har ju hårdiadem. Jag fastnar ju där. Jag äger det liksom fullt ut. Jag har för brunt puder och liksom för mycket rosa. Aj, men gud, ja. Sen har jag röda peruder ibland. Ja. Liksom, men nu är bara
Christmas time.
Precis så. Och så öppnar jag förpackningen. Och tittar. Tabletterna är neonrosa. Mm. Du förstår, det kändes meant to be. Jag läser på baksidan. Så det är det jag tänker. Jag minns det här så väl. Som att jag ser mig själv i en filmsekvens. Jag bara, matchar. Det är helt lycklig.
Ja.
Och så läser jag på baksidan. Och då står det så här. Amfetamin står det. Mm.
Ja, det var första ingrediensen.
Alltså det stod det i, det är bara, för det är bara det. Ja, det är bara laktos, för det är inget. Det är rent. Ja, det är det de ger nu till ADHD-medicin. Mm. Fast det här var ju på 80-talet och då
de
var det förbantning. Det är samma medicin. Och då, apropå förnekelse, så tänker jag så här, amfetamin, knark. Men då kom den. Men när man får det av doktorn och det är i tablettform, då är det medicin.
Ja.
Och det trodde jag på sen dess.
Ja.
Alltså då hade jag sagt det till mig själv, så då trodde jag på det. Så att, men precis som Yvonne säger, någonstans så måste det ändå vara så att vi vet att det inte... För förnekelse är ju att förneka någonting som egentligen finns där. Men där och då så spelar det ingen roll vad någon säger när de slår hål på den.
Precis. Och om jag får nörda lite till då,
bra.
Så kan jag säga att förnekelse kommer av antingen att det är någonting vi själva inte vill se om oss själva, eller så förnekar vi och väljer bort på grund av att vi inte vill bli dömda från andra. Så det har också en väldigt stark påverkan i vilket sammanhang vi är. Och jag tänker så här, när jag kom in, alltså jag har ändå levt 10 år på Plattan och jag var heroinist och kommer in på
vad
behandling.
Vad betyder det? Som att du bodde där eller köpte där?
Nej, man jobbar. Jag sålde.
Aha.
Jag sålde och gjorde affärer. Det var min. Alltså alla tar till det man är bäst på själv. Det var min lilla liksom så. Så när jag kommer in på behandling och vi sitter i sån här härlig ring och man ska presentera, så det är min första gång. Och då säger jag på riktigt alltså, Yvonne affärskvinna. Ja. Alltså ni fattar. Alltså så här, det är liksom, alltså, och det var verkligen seriöst. Alla bara tittade så här och kände så här, vi vågar inte gå på
en. Ingen vågar liksom. För man blir rädd för dig. Ja, folk blir fortfarande rädda för dig.
Ja, precis. Och det, då var det ju till nytta.
Ja.
Så, och då är det ju inte att jag egentligen... Ja, precis. Så, och det är inte så att jag egentligen inte vet.
Nej.
Men någonstans där så kändes den lite härligare att säga. Du plus att jag också tyckte att jag var rätt duktig på det.
Du hade ju fått ihop det i 10 år. Så hade någon entreprenörs ådra fanns ju där.
Och kan ju ha hybris.
Men går ni i AA-möten och sånt? Nu?
Ja,
jag försökte. Jag tyckte liksom inte... Jag vet inte, det funkar inte för mig. Jag vet inte varför. Jag gick några gånger i Norrköping. Och den första gången var jättemäktig. Då var det bara en massa så här tunga kriminella, tatuerade. Och jag bara kände så här kom jag in med mitt blåa hår, mina små Louboutins. De kom ju döda mig. Alla var så otroligt vänliga och så snälla. Det var så accepterande. Så jag gillade det. Men när jag kom till Stockholm så gick jag några gånger så kände jag så här, fan... Jag vet inte, eller så har jag inte 100% insikt. Jag har inte fått till det liksom. Jag tycker att det är någonting med det här, du är här efter 20 år och du pratar fortfarande om det här. Har du inte släppt det? Så tänker jag. Och det, utan att döma, utan bara jag reflekterar. Såhär, jag vill inte prata om det här något mer. Jag vill gå vidare. Men jag tror också, det som alla säger, det är ju det som gör att man också tappar det, för man inte konstant påminner sig. Den psyken förstår jag. Jag tror bara att jag kanske måste få uppleva det ett par gånger för att sen då göra rätt eventuellt, eller vad det nu är.
Alltså jag tror ju också att det är som alltid, dels vart man befinner sig själv, sen lite vilket möte man kommer in på, vilka personer och vart de är och så. För att vi gick ju jättemycket de första, alltså så här, 7 åren typ gick vi varenda dag. Och ibland två gånger, men vi var världens roligaste gäng också.
Ja, jag fattar.
Shit vad roligt vi hade, måste jag ändå säga. Men vi var också alltid på väg någonstans.
Mm.
det var liksom, vi berättade om hur det såg ut förr och kunde ju gapgarva för att vi var så korkade, men ändå roliga och mycket spännande och mycket olika personligheter. Vart vi befann oss nu, men också så här framåt. Så det fanns en väldig utveckling i det där. Det fanns en väldig energi och så mycket olika personligheter och alla hade sitt gebit, eller vad man ska säga. Det fanns allt. Konstnärer.
Entreprenörer,
herregud. Gud, ja, absolut.
Affärskvinnan, absolut, ja. Närvarande.
Ja, du vet. Och sitta och säga det bland alla. Och du vet, då bara känner man ju så här, men kanske inte. Nej. Ny bana.
Ja.
Nej, men så det fanns ju, och det var lockande. Så jag tror man måste också... Jag är väldigt glad för att Mia till exempel gick före. Så, för att... Jag vet inte kanske hur länge jag hade fastnat.
Nej,
om jag kom in fel.
Jag kan nog ta åt mig äran av att ha varit med och skapat ganska mycket av kulturen på de här mötena.
Mm.
För jag, när jag då kom så fanns det inte... Jag gick ju på alla möjliga olika ställen för att kolla in. På vissa var jag bara tyst. Och på vissa gick jag på för att jag tyckte människorna, det var någon snygg kille. Mm. Och sen var det på vissa där jag kände att här pratar de tillfrisknande. Så att det var väldigt mycket för olika saker. Men eftersom jag visste att jag hade knarkat varje dag så måste jag gå på möten varje dag. Så det var liksom, det fanns mycket tid att tillbringa där och lyssna och höra och se. Och sen så förstod jag att så här, om det här då är så att jag ska gå på de här mötena, då måste det fan vara lite, då får vi steppa upp det här gamet. Alltså så här, så då styr jag upp det här. Så att jag var ju med och drog igång en ny gemenskap med några och lite sådär. Så att det blir ju lite vad man gör det till. Och jag hade ju inget annat.
Nej.
Alltså jag hade inga vänner, för antingen så knarkade de ju varje dag, hade ingen nytta av mig och inte jag ville vara med där.
Nej.
Eller så hade jag tappat bort dem på vägen, och hade jag tappat bort dem för bara några år sedan så vågade jag inte träffa dem nu, för då var jag rädd för att bli liksom, vi hade då haft kul ihop och det var jag rädd för, så det skrämde mig. Så de som jag hade haft kul med vågade jag inte träffa de fem första åren, för jag tänkte att då triggas jag.
Mm.
Så att det fanns mycket tid, och jag blev nördigt intresserad av allt det här med, så jag pluggade liksom parallellt, och så hade jag ju då, alltså samtidigt som jag utbildade mig till coach och med allt det här vad det innebär, så gick jag på möten varje dag av människor som ville ha min hjälp. Så jag hade ju liksom ett helt gäng med test liksom. Så jag tyckte att det var så spännande ur ett psykologiskt perspektiv också, så att det var så mycket i ett som jag fick tillfredsställelse för. Men jag tror att det är så att man får prova på lite olika ställen. Det finns olika, man hittar liksom sitt ställe. Sen är det ju så att idag så ser ju inte vårt mötesgående ut så som det gjorde.
Nej, det hade ju varit konstigt.
Ja,
ja men, för då
alltså
blir
varenda,
för det blir som att det är beroendet nästan.
Ja, exakt.
Det är
så här,
men, ja, jag vet inte.
Jag tror så här att enda anledningen till att jag idag går är för att ge vidare det jag har fått.
Mm.
Det finns inte någonting som kan ske som gör att jag inte klarar det för att jag inte har varit på ett möte.
Nej.
Så som jag upplevde att det var i början, ju, att jag behövde mötet för mig. Nu är det, behovet handlar om att ge vidare det jag har fått. Alltså att jag tänker att när jag var nynykter, då hade jag fan velat träffa mig.
Ja.
Alltså jag hade velat träffa en sån och få hopp. Så orsaken är idag, för att jag har ju byggt upp mitt liv med personer som jag bollar allting. För tillfrisknandet handlar ju om hur vi lever våra liv i vardagen. Mm. Inte att vi säger smarta saker på ett möte. Sen kan ju mötet i sig vara det som ger oss insikter, liksom, stöttning, peppning att faktiskt klara av det här livet. Men där och då helt. Eller vad säger du, var när jag är ute
nej,
på
men
fel?
Nej, verkligen inte. Jag håller med. Och för mig var det också väldigt... Jag engagerade mig mycket och var ordförande. Och du vet, bara det här att ta hänsyn till andra. Jag har alltid styrt själv.
Mm.
Jag har alltid kört på. Det handlar om mig, vad jag vill och vad jag vill utföra. Liksom. Mm. Så bara den där, hjälpa andra, lyssna, bidra.
Mm.
Det, alltså det finns mycket i det där. Jag var tvungen att lära mig och fick lära mig. Jag tyckte också om mycket lösningar. Som, så här, jag vet en gång, bara just det där med så här, gamla vänner, vad man umgåtts med. Och då var det ju så här, så folk vill ju ändå så här... jag har ändå varit rätt driftig, så folk vill ha droger och allt det där kunde dyka upp. Och då vet jag så här, det här är en av de roligaste sakerna Mia har sagt till mig. Du är så här, och sa jag så här, jag bara, men gud, vad ska jag göra när jag stöter på dem? Och Mia bara, det är inga problem. Säg bara att du tror på Gud, så drar de fort som fan.
Och du, jag har hittat Jesus.
Ja, exakt, precis. Säg att du är religiös liksom. Ja. Och du säger, den här lättheten va? Att vi ska inte gräva. Alltså det är tungt. Vi har gjort en del, men vi har också haft kul. Men också så här, vi hittar lösningar. Mm. Vi får ha lite härligt på vägen. Alltså faktiskt, jag måste säga det. Vi har haft rätt kul på vägen.
När jag var på behandling så var det en man som var alkoholist där. Och han ville inte såklart förstå det själv. Han tyckte inte att det var ett så stort problem. Men han satt och försökte motivera för oss varför det var okej att dricka på högtider. Så att men på födelsedagen och på jul kan man inte dricka snabbt. Och jag har försökt någonstans nå honom. Men nu har du ju betalat ganska mycket för att vara på ett ställe där du ska lära dig att inte dricka alkohol. Om du känner att prio ett är hur du ska dricka alkohol, där för mig finns en problematik hos dig. Nej, det tyckte inte han. Men det var också en sån här roligt, det är inte roligt, det är sorgligt, men hur starkt det kan vara. Man någonstans bara så här, ett och Fredrik släppte, det är inte din fight, men också så här bara... men hör du inte själv hur det här låter? Du är här för att sluta och du planerar liksom november nu i september och hur din födelsedag ska bli med champagne. Och att champagne är okej. Ja, jag tror inte det för dig liksom, men låt oss se.
Det kan sitta otroligt.
Det sitter så långt in. Liksom, på behandlingshemmet ska man strukturera
men jag med. Jag skulle ju då åka till ett behandlingshem för att sluta knarka. Och i min Louis Vuitton-portfölj som jag ju hade då när jag blev tagen av polisen, i den hade jag då 11 skedar som var eldade, en skruvmejsel och billigt smink.
Och vad hade du skruvmejseln till?
Om jag skulle så här, hem och inte hade någon nyckel. Om jag behövde komma in någonstans. Men,
Och nu gjorde ni en situationstänkare. Ja, det betyder att hem inte finns utan det får man hitta.
Kan vara någon
annans. Det tänker man då ska ha, det kan vara någon annans.
Ja, precis. Och det jag ligger och tänker på häktet, alltså samtidigt som jag faktiskt har bestämt mig att jag ska åka på det här behandlingshemmet och jag ska liksom, för jag, det är inte så att jag tänker jag vill aldrig mer knarka, men jag vill ju bli av med mina konsekvenser, verkligen. Samtidigt så ligger jag också och tänker att, och jag grät varje dag därför att jag har ju lämnat så mycket knark på häkten och fängelser, för jag var ganska, jag var ju inte som Yvonne, det var du. Jag var ju så här, kan vi alla vara tillsammans? Jag har haft lag och gäng liksom, så jag ville liksom att alla skulle ha det bra. Lite mer så, det får vi säga, det blev kostsamt.
Generös.
Det får vi säga, men när jag då satt där och ringde runt och ville att folk skulle lämna till mig, så var det ju varje dag att jag hoppades att någon ändå hade gjort det, men det var ju ingen som gjorde det. Så jag grät och lyssnade på så här självömkan, lugna favoriter, Och då tänkte jag så här att okej, nu ska jag åka till det här behandlingshemmet. Och det jag ska göra när jag kommer dit är att jag ska ta en sista fix. Så att jag tänkte att jag ser till att jag får, för då förstod jag ju att nu har jag inte tagit liksom på en månad. Och de här skedarna, bara det som är skrap, liksom, kan jag räcker. Så. Men nu blev det inte så. Så att det är också så märkligt att jag åker dit för att sluta. Och det jag tänker är att jag ska ta en sista gång för att sen ska jag sluta. Alltså hur det kan bli logiskt. Exakt. Men det är spännande det här med vad är förnekelse? Och den kan ju vara...
När man lyckats förneka för sig själv att det är förnekelse, så då är det snurrigt tycker jag. Det är liksom en dimension till på något sätt.
Och det är det som är grunden för ett missbruk. Ja. Det är därför intelligenta människor oftast kan missbruka. Att vi kan vara korkade fast vi är jätteintelligenta. För det har inte med intelligens att göra.
Nej.
Det är någonting annat. Och det är därför vi till exempel jobbar väldigt mycket med att hålla oss ärliga. För att vi vet inte vart oärligheten kommer någonstans. Man har fått sig en liten törn helt enkelt. Att det går att lura sig själv.
Det är väldigt sant.
Ja, så det är därför det är så viktigt. Det är vi som har snurrat upp oss. Det är vi som måste se till att vi inte gör om det. Mm. Genom att prata, öppna upp, ge vidare. Och liksom just det här att vi, precis som du nu också, är öppna med att så här, hur det har varit. Och också så man får bort skuld och skam. För skuld och skam, den gör också att det är svårt att vara ärlig.
Vi vill tacka dig för att du är väldigt ärlig och generös. Sen vill jag verkligen berömma dig för hur bra du förklarar.
Ja, otroligt.
Otroligt bra. Direkt ser vi det framför oss. Vi har fått följa med. Vi har liksom suttit på... Alltså vi har varit överallt. Vi är på Bali. Vi är med dig i ditt berättande. Vilket gör att man... Och även om... såklart ganska få människor kan känna igen sig i ditt liv, så kan vi känna igen oss i hur du tänkte och kände, även om vi inte har varit i de miljöerna. Verkligen väl liksom, berättat. Och sen tror jag också att jag vill säga till dig som en tant då, som har varit nykter lite längre. Det är din ärlighet som räddar dig. Mm. Att du ser det, att du har fått sanningen om hur det har sett ut. Och så länge du inte tappar den så kommer det gå jättebra, vill jag säga. Jag kände att jag ville säga det, att det är där det bor, i din ärlighet. Och, ja, vad säger du, Yvonne? Vad har du fått ut av det här mötet?
Nej, men jag håller med. Jag håller med också, den här öppenheten och ärligheten. Och just det här att dela med sig. Och jag får mycket så här, jag känner att vi också fick tänka. Och vi fick vara oss väldigt mycket i det här avsnittet. Det tycker jag också. Det kan vi inte alltid vara. Så det var väldigt fint.
Väldigt, väldigt fint. Mm. Och så tänkte jag på en sak där du lite bad om ursäkt, och det vill jag säga att du inte ska. När du berättade att du var på rehab och den här mannen som hade ångest som faktiskt var liksom fysisk. Att i ett sånt läge förstå att det är tacksamhet vi ska känna, det är respekt. Mm. Alltså, är du med? Det är inte fult, det är tvärtom. Utan det, så länge vi har en medkänsla med oss, så att vi känner med honom och vi förstår, och vi på riktigt får distans till det som är vårt, får kraft också att ta tillvara på den möjligheten vi fick. Och det är verkligen som du säger, det här att det är därför vi delar med oss av saker som vi har lärt oss till de som vill ha. Att det är genom igenkänning och att andra människor delar som vi får förståelse och också möjlighet att ta makten över vårt liv. Alltså, man bara gått runt helt isolerad själv, så hade man ju inte alls kommit lika långt som att man får dela sin resa med andra.
Precis. Jag kände också igen mig väldigt mycket i det här. För mig är det också så, när jag är som mest sårbar, det är i relation till min man. Mm. Det finns ingen som kommer åt mig. Nej. Så mycket. Nej. Det är liksom så här, det är då jag öppnar upp. Och ja. Det är fortfarande lite läskigt ibland, ja, när absolut. Det är vissa tillfällen. Och jag tänker att då har man någon det är värt.
Man har ju den här procenten kvar att släppa in någon. Den tror jag inte någon någonsin kommer rubba på. Men 99, det tycker jag är bra nog.
Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Mm.
Så tack för idag. Fina ord. Och vi ses snart igen.
Kul. Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.